Alltså, vi kan väl faktiskt fortsätta vara i bön. Vill ni be med mig? Tack. Kristus, vi närmar oss dig, men vi förstår allt mer att det är för att du har närmat dig oss. Och du går nära oss. Så hjälp oss i den här gudstjänstens alla delar, det vi har sjungit, det vi kommer att be, det bröd och vin vi kommer dela. Att upptäcka din närvaro som aldrig överger oss. Hjälp oss att ta oss förbi det vi kanske känner är klyschor i det. Men du har sagt att du kommer aldrig att överge oss. Tack. Amen. Kyrkårets rubrik är ju samhällsansvar. Och så tyckte jag det var lämpligt att stoppa dit solidaritet också. Så får man rubriken samhällsansvar och solidaritet. Och det låter ju lite grann som Socialdemokraternas kongress på 70-talet. Jag ber om ursäkt för det, alternativt grattis beroende på åt vilket håll du lutar och sådär. Men det är inte min avsikt. Jag valde nog det framför allt för att jag upptäckte att ofta i kyrkårsreflektioner så påminns vi, framförallt i textläsningen såklart, men också folk som reflekterar över dem, att Guds sätt att ta ansvar, om man nu kan tänka sig den bilden att Gud tar samhällsansvar, men så är det genom att vara med. Och det är det jag tänker solidaritet innebär. Jag ska inte ge mig in på att definiera begreppet solidaritet eller samhällsansvar, bara så vi har det klart för oss. Men en sak kan vi veta, att bägge de här två orden är ju anspråksfulla. Eller hur? Så innan vi ens funderar på vilka anspråk de har på oss, för det har de ju faktiskt, så behöver någonting sägas, som jag sa, om vem Gud är. Alltså vem Gud är med världen, vem Gud är med oss. För vi kan ju aldrig definiera och ge oss på att ta samhällsansvar eller visa solidaritet som att de skulle existera som någon slags mallar eller facit där ute som svävar omkring, som vi liksom bara ska då på något vis kämpa in i våra liv. Hur nu ska vi ta samhällsansvar? När vi tittar på Kristus om en liten stund kommer vi upptäcka att hos honom hittar vi minsann ingen mall för samhällsansvar. Kanske, och det är min tes, hittar vi mycket mer om solidaritet. Men det kan vi inte göra. Vi kan sedan inte bestämma att vi vet vad samhällsansvar och solidaritet är från början och sen säga att Gud är nog bara det allra, allra bästa, bästaste, superbästa exemplet på det. För då har vi vänt på tråden. Vi måste börja med Gud. Det är det jag vill säga idag. Faktiskt. Och då tänker jag att de här kyrkårstexterna idag, de är ju oss till hjälp. Vad säger de om hur Gud är med oss, med världen? Vad säger de om Guds solidaritet, om samhällsansvar? Så vad säger de om hurdan Gud är det? För att det börjar i alla fall säga någonting om vem vi är och vilka vi kan bli. Evangelietexten idag, som vi ska läsa alldeles strax, den gör det genom att spegla oss i hur Gud är med oss, i Guds solidaritet genom Jesu person och hans identitet som älskad. Och det måste få säga någonting om oss också. Det finns en text från ett brev till en församling i Korint som vi ska spegla oss i, och den speglar liksom Guds karaktär, Guds solidaritet i ett konkret vardagsuttryck av hjälp församlingar emellan. Jag ska inte fördjupa oss i den, men jag ska hålla upp den som en spegel lite kort. Dit går vi. Vem är Gud med oss och med världen? Vi läser från Matteus evangeliet kapitel 12, några verser från vers 15. Eller från vers 14 är det faktiskt. Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Vi börjar med en höjdare. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagts inom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger och hans namn ska ge folken hopp. Där känner ni igen. Den kan få ligga kvar lite grann faktiskt. Ja. Varför, tänkte jag när jag läste det, förbjuds dessa människor? Fyllda som de är säkert av goda nyheter att dela om hur de eller deras vänner blivit botade, hur de har funnit vägen. Varför förbjuder Jesus att säga Jesus dem att säga någonting om vem han är? Ja, vi ska ta vägen via fariserna för att komma fram till det där. Jag gissar att ni anar svaret såklart. Men fariserna, om vi bara liksom gräver lite runt den här texten och dess sammanhang först. De är i det läget att de planerar att röja Jesus ur vägen. Det var det första vi läste. Och fariserernas reaktion, den beror på att de och givetvis många andra på olika sätt allt mer, när vi har kommit så här långt in i evangeliets berättelse i alla fall, allt mer börjat betrakta Jesus som den som kanske skulle uppfylla en väldig massa roller och väldig massa saker som ligger i hjärtat av folkets identitet och deras syn på sin plats i världen. Och med folket menar jag Israel då. Så de ser, de anar att här, det här kanske är en portalfigur för oss. En ledare. Ordet som används är Messias. Det är därför de är så intresserade av honom. Och dessutom är det så här att en ytterligare benämning som vi får av Matteus här. Immanuel. Gud med oss. Där har vi det. Den där benämningen, den kommer att utvidga oss, alltså det här osset, till att omfamna folken. Det ser vi här. Hans namn ska ge folken hopp. Och folken betyder alla som inte är Israel. Hedningar är ett annat sätt. Det brukar beskrivas i bibeltexten. Det är bara alla som inte tillhör Israels folk. Så oss håller på att sprängas inifrån. Va? Det är inte bara de som ser sig själva som på insidan, som är utvalda för sin egen skull, som kanske är renläriga, som är rätt och allt det där. Men Jesus verkade vara, som sagt, rätt Messias. Och det var därför så många var väldigt intresserade av honom. Men han har nu definitivt tippat över till att bli fel. För precis innan det här så har det hänt lite grejer. Han har vänt upp och ner på förståelsen av sabbaten. Så en oerhört viktig praktik, kulturbärare i folket för att säga det här, det är vi som är Guds folk. Sabbaten är oerhört viktig. Vi har pratat om det här med sabbat här också. Hans lärjungar har gått genom ett fält och plockat ax på sabbaten. Han har botat en man i synagogan på sabbaten och fariserna har verkligen liksom, vad gör du nu för någonting? Han har haft mage att handla och gå med sina lärjungar som handlar fel på det sättet och dessutom motivera det med att omtolka bibeltexter på sätt som skakar om traditionen. Där går gränsen. Jesus var nog inte rätt. Han är fel och därför så börjar de liksom konspirera. Hur ska vi röja honom ur vägen? Så Jesus drar sig undan och han förbjuder människorna, nu är vi där, att avslöja vem han var för att Jesajas ord skulle uppfyllas. Det låter inte riktigt som att det var, för andra halvan av meningen matchar inte. Man vill ju få en bra förklaring sen för att Jesajas ord skulle uppfyllas. Men ni ser dem, eller såg dem där uppe på väggen, va? Så vill man säga det med andra ord, så drar han sig undan och han förbjuder dem därför att hans karaktär, så han vill inte att den han är ska fångas i det svartvita, det ängsliga, handla rätt eller fel tänk som fariseerna börjar dras mot här. Han är inte rädd för dem. Han har ju precis genomfört offentliga underverk. Han är inte rädd för att synas, men han vill liksom, han kanske tar avstånd så att säga. Det är inte den här jag är. Därför att Matteus, eller evangelisten, målar upp en annan identitet, en annan karaktär. Och det är det han tar hjälp av Jesaja för att göra, de här verserna som var kursiverade i slutet där. Den som Jesus är, alltså den Gud med oss är, ryms till sist inte de här avgränsade kategorierna av rätt och fel. Är ni med mig? Jesus, och i förlängningen vill jag säga du och jag. Jesus är den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Det är ju nästan samma ord som Jesus själv hör vid sitt dop, eller hur? Och det är de där orden som viskas och som viskades över dig vid ditt dop. Du är min älskade, min utvald. Ta in det. Och låt dig radikalt definieras som en som är älskad av Gud. Det är din sanna identitet. I Kristus, med Kristus, i solidaritet om du vill med Kristus. Alla andra definitioner av dig är falska. Det där är ju inte lätt för någon av oss att ta in. Jag tycker det är väldigt svårt. Och jag tror vi kämpar med det av olika skäl, med att inte känna oss värdiga, att, ja, jag vet inte. Vi har alla våra sätt att försöka undvika den där radikala definitionen. Men vet ni vad? Gud sätter stämplar på folk. Det trodde vi inte. Den stämpel är: du är älskad. Du är utvald. Bam. Visst, orden appliceras på ett folk. Men i ett folk ryms också personer. Ta in det. För det är också den där karaktäriseringen av Jesus som i förlängningen talar till dig och mig, som speglas i början av vår andra text. Om ni vill veta vem konstnären är så kan ni fråga mig efteråt. Vi läser från andra Korinthierbrevet kapitel 8. Paulus hälsar: ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger, och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet, och det är med god vilja. Följ nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan, allt efter förmåga. Han har bara den goda viljan, så han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det så skrivet. Han med mycket fick inte för mycket. Han med lite fick inte för lite. Så det här är ju, Paulus skriver ju om en slags insamling. Det är väldigt hands on. Det är som om någon skulle skriva till oss: vår församling lider i nöd. Kan ni hjälpa oss på något vis? Eller någon av oss känner någon i någon församling och så vidare. Men det fascinerande är ju att Paulus lyfter ju liksom, vad är det han gör? Det är inte en motivation. Han beskriver Jesus och liksom hans solidaritet med oss. Han som var rik blev fattig för vår skull. För att liksom motivera något ganska vardagligt, som lite ekonomiskt stöd. Vi skickar runt kollektbussen här. För det är så att den som identifierar sig med Jesus, och det är ju öppet för alla att göra det, så leder stigen vi vandrar med honom till djupare identifikation med honom, och därför också med andra. De går hand i hand, va? Och därför är ju stigen vi vandrar så trasslig, som jag brukar säga. Den är så långsam och den vandrar i sällskap med andra som vi inte alltid förstår eller är överens med. Den Kristus som är Gud med oss, Immanuel, och ger alla hopp, det är den Kristus som Paulus speglar korintierna i. Titta på den här mannen. Och så uppmanar han dem att dela med sig solidariskt. Deras identifikation, förlåt, med Kristus, det är det som skapar gemenskap med dem som insamlingen gäller, va? Relation. Över kulturella och geografiska, ekonomiska gränser kanske också. Det är ju liksom grunden här. De är i Kristus, de är med Kristus. De är radikalt älskade. Och därför är de med varandra. Och då blir de på något vis Kristi solidaritet. Och här blir de genom en konkret materiell hjälp. Men det har jag själv varit med om. Va? Vi har haft tuffa tider så länge vi har bott här. Och folk har faktiskt stöttat oss ekonomiskt. Ni vet vilka ni är. Solidaritet. Vi finns här. Paulus skriver om en kropp i ett annat brev. Ja. Om en kroppsdel lider, lider alla de andra. Det är det här som uttrycks här. Och det är väldigt handfast, konkret, vardagligt. Och det startar med att de är med varandra. Närvaron är startpunkt. Jag tänker, det är den här, ja, men nu är den ofta den här vänskapsikonen här som Janne kommer hjälpa mig fram. Där har vi den. Ni som är i det här rummet med jämna mellanrum, ni ser den där nere längst ner vid förbönsrummet eller vårt lilla kapell kan man säga. Och det är Jesus som står bredvid sin vän, Abba Menas. Och Jesus står inte ovanför, han står bredvid honom med armen, eller den armen det blir, på sidan. Och hans vän, de tittar åt samma håll, vi går med varann. Men det är inte Jesus som ger fridshälsningen, utan det är hans vän som får göra det. Alltså, de står i solidaritet med varandra. Hur livet än ser ut så går Kristus med. Jag har, det är typiskt mig att glömma min rekvisita. På mig har jag ett armband, det andra, jag har haft tre. Det här har suttit här, och jag skojar inte nu, det här har suttit här i 14 år. Jag har inte tagit av med det här armbandet. Jag har haft tre armband. Det ena lossnade efter 6-7 år. Det andra föll av i veckan eller något sånt där. Man kallas för pulseras. Det betyder armband. De kommer från Guatemala tror jag. Och när vi avslutade en utbildning med Christian Peacemaker Teams. Så i slutet av vår gudstjänst samman med att vi firade nattvard. Så gick vi runt och knöt såna här runt varandras handleder. Poängen med de här. I den traditionen i alla fall. I Latinamerika, det är att de påminner oss om att vi alltid är delar av varandras liv och vi är sända oavsett var vi hamnar runt om i världen, för vi kom från hela globen, så tjänar vi samma syfte att verka för Guds fred. Så fort vi tittar på de här så påminns vi om vår solidaritet med varandra och Kristi solidaritet med oss. Det är ofällbart. Så fort jag vaknar och går upp på toa och tvättar ansiktet så ser jag de här. De är fruktansvärt fula nu och slitna. Och de börjar ramla om. De ska få sitta där tills de faller av sig själva. Det är liksom det. Och den vaknar jag kanske noterat såklart redan för länge sedan att de här orden solidaritet eller samhällsansvar då, som rubriker, men de finns ju inte i Bibeln. Ja, men det vi beskriver nu, vi vänt på resonemanget, va? Vi kan inte förstå vad de betyder utan att se den här guden som vi har börjat måla lite grann. Och vi kan heller inte, som jag sa i inledningen, definiera vad de där betyder, va? Utan att se på Gud. Det vi ska göra det är att se på Jesu liv. Och det vi ser då det är ju att vi från början är medvandrare. Det har ju redan sagt såklart. Alltså vi ser hur ord som solidaritet och ansvar fylls med mening därför att vi går liksom sida vid sida, axel mot axel med Gud och andra på stigen. På väg mot en värld som är fri och befriad att älska. att se den där radikala identiteten som det mest naturliga. Det är dit vi är på väg, hörni. Med Kristus är det ditåt vi går. Hur långsamt den kan kännas. Så solidaritet dessutom, det har ju alltid varit mönstret. Vi talar om Gud som fader, son och ande, som en ständigt självutgivande, älskande relation som bjuder in oss. Guds natur är solidarisk, generös, välkomnande. Vi ser det i skapelseberättelsen, den där naturen. Återigen när Gud utbrister, det är gott, det är gott, det är gott. Det är mycket gott. Ja. Vi ser det hur Gud är med och närvarande i alla luften Gud ger. Alla påminnelser Gud säger. Jag ska vara med dig. Jag ska vara med er till Israel när folket formas och förs ut mot frihet. Jag ska slå upp. Det finns massor med referenser. Gud säger, jag ska vara med er fram till Jesus Kristus. Immanuel, Gud med oss, som till sist lovar att vara med oss, citat, alla dagar tills tidens slut. Guds solidaritet räcker varvet runt. Jag bad i början här att det finns inte en millimeter eller millisekund av våra liv eller vår tillvaro där Guds närvaro drar sig undan. Nej. Nej, nej, nej. Så är det inte. Det är Jesu liv mitt i världen som visar liksom det här kärleksmönstret. Guds helande, Guds självidentifiering med skapelsen, med mänsklig historia, med mänsklig tillvaro mitt i all trassel. Den Jesus vi möter i evangelierna, som jag sa, verkar inte ha någon strategi eller metod för så här, samhällsansvar eller kampen för rättvisa och så där, som vi kan kopiera. Det är ju surt för dem av oss som jag, som är liksom gamla aktivister. Så där. Det går inte att hitta en mall. Three steps to being radical with Jesus. Glöm det. Glöm det. Det finns inte. Har han någon strategi så är det just solidariteten. Att han är med. Han är, han går med människor i deras vardags smärta, i deras problem, i deras måltider, i deras fejder, i deras fester. Han säger till sina lärjungar, ni är grenarna, jag är liksom vinstocken. Han går med och berättelserna är vardagliga på det viset. Det är bord, det är fester, det är möten med människor. Där är han med. Det är hans strategi. Okej. För Kristus går ju inte att reducera till en problemlösare. Det är det jag menar med att vi kan inte bestämma vad solidaritet och samhällsansvar är och sen bara säga att Gud är den allra bästa i hela, bästaste i hela världen på det. Det är åt andra hållet det går. Kristus går inte att reducera till problemlösare. Han går inte att göra användbar på det viset. Och det som visar det till sist, det är korset. Fariserna börjar liksom plotta lite grann. Säger, ah, den här snubben, han går nog inte att använda. Han kommer inte vara till nytta. Till och med lärjungarna blir liksom sådär, vänta nu. Korset, förstår ni, det är platsen där människans ängsliga, rädda, kontrollerande avståndstagande möter, omfamnas och omformas av Guds tålmodiga solidaritet. Det fotot är från någonstans i Frankrike under första världskriget. Det som är kvar av en sönderskjuten kyrka är ett krucifix ute på en åker. Så visar det sig på korset att Gud alltid är på de lidande sida oavsett vem de är. Om det är sårade eller döende soldater på alla sidor av ett krig, om det är offer eller förövare, det spelar ingen roll. Gud polariserar inte, Gud omfamnar, Gud är med. Det kan verka frustrerande för oss. Det är en mörk kust det här. Men sån är Gud. Så tar Gud ansvar Och det kanske inte känns så tillfredsställande. Men Guds solidaritet motiveras av att vara med och inte till sist av att i våra ögon göra rätt, det vill säga vinna, eller undvika att göra fel, det vill säga förlora. Guds solidaritet är korsmärkt. Till sist då. Så här finns det, jag lyfter det därför att här finns en spänning. Och den spänning som vi behöver leva med. Vare sig Israel eller folken där och då, eller den värld vi lever i och formar nu genom att leva i, den lutar sig särskilt gärna in mot Guds solidaritet. Vi dras till att göra rätt eller undvika att göra fel. Vi dras till vi mot dem, till avståndstagande, splittring och sundring. Vi dras inte gärna till försoning eller solidaritet. Fariseernas plan på att undanröja Jesus, det är ett exempel på avståndstagandets slutdestination, va? Det vill säga att ta någons liv. Nu är du så långt bort från mig du någonsin kan komma. Du finns inte längre. Vi kan ju vända på det. Ibland så finns det människor som önskar att de själva inte fanns längre. Men det är liksom avståndstagandets slutdestination. Och det är precis den där djävulska splittringen som vi avsäger oss i dopet. Ni vet, när vi har vårt dop här så frågar man, avsäger du det djävulen och alla hans verk? Det är alltid en sån där härlig fråga att ställa. Men det har precis med det att göra. Är du villig att gå in i ett liv där du till sist definierar dig själv och alla andra som radikalt älskade av Gud och jobbar för försoning? Med dig själv, med andra, med världen. Är du villig att gå den vägen? Det är därför Gud viskar över dig vid ditt dop. Du är älskad. Varje gudstjänst, varje dag viskar Gud över ditt liv så att vi ska komma ihåg det och påminna oss om att det är sant. Världen har alltid kämpat med sin fallenhet för splittring, uppdelning, fiendskap och med den där muren som Paulus i ytterligare ett annat brev påminner oss om att Jesus i sig själv har rivit ner. Vi och världen översköljs dagligen med bevis på det. Jag hade en sektion där jag tänkte jag skulle räkna upp lite statistik. Så inser jag att det blir för deppigt. Men släpper det. Ni kan bara scrolla på nyheterna så ser ni vad som har hänt. Så gråt när du gör det. Ropa ut din ilska över allt du inte kan göra och be om modet av den mån, att i den mån det är möjligt kunna få vara med, att få växa och vandra i solidaritetens ofta ordlösa och komplicerade smärta med allt det lidande du ser, ditt eget och andras. Låt Kristus visa sig för dig där. Se på Kristus. Var i Kristus. Han är med dig alla dagar till tidens slut. Vi läser igen från Jesaja till att avsluta med. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som jag skälar sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Jesus Kristus, ödmjukhetens konung. Jag ska sjunga den sången nu. Jag tänker att vi lyssnar på den första varvet. Låt den få bli en reflektionsspegel för dig. Sen kan vi sjunga med när den återkommer. Att ta med reflektionen om hur Gud är med dig. In i de andra sångerna du hör sen, i nattvardsfirandet. Låt de där orden påminna dig om det och ta med dig dem in i veckan.